Välkomna allesammans, och vi har hunnit fram till Galaterbrevets andra kapitel, och vi ska gå igenom verserna 17-21. Så Galaterbrevet 2, 17-21, och om jag inte missminner mig så är detta predikan snedstreck lektion nummer 5. Vi har ju nämligen börjat en serie där vi går igenom Galaterbrevet, och vi talade om hur Galaterbrevet är ett av de första epistlarna som skrevs, och problematiken i Galaterbrevet var egentligen att man hade förstått att rättfärdighet kom genom tro plus ingenting. Men man hade sedan börjat att tro att helgelsen, det vill säga tillväxten i sin kristna tro eller det kristna livet, var på grund av att man följde lagen. Så att egentligen gick man in i någonting väldigt liknande. Vi ska också se idag här hur de här två sakerna, nämligen helgelse och rättfärdiggörelse, hur de är kopplade till varandra många gånger. Så här, vi ber för de här tankarna. Vi ber att vi skulle förstå det vi läser, förstå det vi säger. Vi ber att din helige ande talar till våra hjärtan. Vi ber att vi skulle fokusera på ditt ord, inte människors tankar om dig, utan din uppenbarade vilja om dig själv, som skriften är. Här, vi ber att du talar till oss just nu och låter de här tankarna bo ibland oss rikligen. Vi ber detta i ditt namn. Amen. Vi läser Galaterbrevets andra kapitel, och de här fem verserna tror jag det blir. Och sedan ska vi kommentera runt detta. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, skulle då Kristus stå i syndens tjänst? Nej och åter nej. Men om jag bygger upp igen det som jag har rivit ner, då står jag där som en överträdare. Till jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Förra gången så talade vi om hur Paulus hade ett budskap. Han reste runt i hela medelhavsvärlden, förkunnade det här budskapet. Och efter ett antal år så kände han sig manad att gå till Jerusalem. Vi kallar det ibland för det stora mötet i Jerusalem, där han gick dit för att träffa de andra apostlarna, för att få bekräftat från människor, så att säga, att det budskapet han hade var samma som de lärjungar som hade vandrat med Jesus, eller de apostlar som hade vandrat med Jesus, hade och förkunnade i Jerusalem. Så han återvände dit och han fick sitt budskap granskat, men också godkänt. Det vill säga, det han predikade var samma sak, och han gick därifrån stärkt och uppbyggd och fortsatte att predika det som han hade. Och förra gången så talade vi om hur omöjligt det kristna livet är att leva. Det går inte att leva det kristna livet i det naturliga, i det mänskliga, i köttet och så vidare. Så det är inte en svår religion, utan det är en omöjlig religion, om man nu ska se kristendomen som religion. Och därför så måste allt det som jag inte kan göra göras av någon annan, och det har gjorts av Jesus Kristus. Och det är det som jag accepterar när jag blir frälst. Jag säger, jag har ingenting att komma med. Jag tar emot allt det du har gjort för mig, och det du gjorde för mig, det har du också, eller det du gjorde för mig, och nu tar jag emot det. Det är en fri gåva. Det är ingenting som kan läggas till eller tas ifrån. Och det här blev klart i Jerusalem. punkt slut liksom. Det var bara ett, vi talade om ett manifest tidigare liksom, att det här var den apostoliska stämpeln som hade satts på Paulus budskap och hans tjänst, men också på hela den här nya generationen kristna som fanns runt om i den här världen, eller den här delen av världen. Så det var avgjort. Men ni vet liksom, fienden och ondskan vilar aldrig. Och därför så finner alltid fienden andra vägar att föra människor in under fångenskap. Och det är precis det som Galaterbrevet handlar om. De är fria när det gäller rättfärdiggörelsen, men de blev genast fångar när det gällde helgelsen. Samma börda, samma lagiskhet som de tidigare hade kämpat mot, nämligen att man skulle bli rättfärdig genom laggärningar, nu skulle man bli helgad och växa till i sin tro genom samma laggärningar, genom samma lag, eller och genom samma omskärelse och så vidare och så vidare. Så det är det som vi har att göra med. Och ibland så brukar vi tala om att Jesus dog en ställföreträdande död. Vad betyder det att dö en ställföreträdande död? Det betyder att jag gör någonting åt någon annan. Jag förtjänade döden, men Jesus tog min plats. Han dog för mig så att jag inte behövde dö. Men samtidigt i den andliga sfären så dör jag samtidigt som han dör. Och när han uppstår, då uppstår jag. Så han dog en ställföreträdande död, men han har också erbjudit oss ett ställföreträdande liv. Det vill säga att om jag gör mig själv tillgänglig till honom och vill leva som honom och följa honom, då lever han sitt liv i mig och genom mig. Och det här är nyckeln till det kristna livet. Det är inte att jag gör någonting, det är att han gör någonting genom mig. Så för oss handlar det i princip om att låna ut vår mänsklighet så att han kan manifestera sin gudomlighet genom oss. Och vi ska titta på två saker idag. Det första är frihet att synda. Svar nej. Det andra är frihet från lagen. Svar ja. Så vi börjar med att titta på frihet att synda. Svar nej. Och då är det alltså Galaterbrevet 2:17 som vi läste tidigare, men vi läser det en gång till. Men om vi genom att söka rättfärdigheten i Kristus visar oss vara syndare, det vill säga jag har sökt rättfärdigheten, jag har trott på honom som min frälsare, men jag finner fortfarande att jag är en syndare. Och det är precis det som vi alla har upplevt, antar jag. Skulle då Kristus stå i syndens tjänst, betyder det liksom att om kan han då liksom godkänna detta? Nej, det gör han inte. Men vi syndar därför att vi har ett kött, och genom detta kött så kommer vi att synda. Och han säger nej och åter nej. Så det finns ingen frihet att synda och säga, men jag har blivit rättfärdig förklarad i den himmelska domstolen. Nu är jag fri att synda så mycket jag vill. Jag är ändå frälst och så vidare. Han säger nej, det är inte så. Det är inte så. Hur kan jag göra det om han har gjort allt för mig? Varför skulle jag då liksom använda detta som en ursäkt för att leva i det som jag egentligen har dött bort ifrån? Och många drar den här slutsatsen att det inte är möjligt att bli rättfärdiggjord utan att gå vidare och bli helgad. Det vill säga, det räcker inte med att jag tror på Jesus Kristus. Nu måste jag bli helgad som ett bevis på att min rättfärdig förklarande, eller mitt rättfärdig förklarande, var äkta. Och nu ser vi liksom att människor går från en form av fångenskap, nämligen att hur ska jag bli frälst? Trots att jag gör allt det här goda, allt jag följer lagen och så vidare, jag kan inte bli frälst. Men nu vet jag att jag blir det. Men nu säger han, men om du inte ser den här tillväxten i ditt liv, ja, men då kanske du inte är en sann troende. Och då automatiskt så kommer gärningarna in genom bakdörren. Och nu börjar jag helt plötsligt att tänka, ja just det, jag måste producera någon form av gärningar så att jag bevisar för mig själv och för Gud och för andra människor att jag är en sann troende. Så det var det som hände i Galaterbrevet. Eller Galatien, som Galaterbrevet handlar om. att man började göra det. Resultatet var att man började använda helgelsen som en test för att jag egentligen har blivit rättfärdiggjord. Så att om det inte finns en helgelse i mitt liv, ja, då är jag nog förmodligen inte frälst. Men det blir en väldigt, väldigt subjektiv grej. Den är kulturellt betingad, den är personlighetsbetingad. Det kan vara så många olika saker. Vi kan inte avgöra det. Vi måste bara tro att det som Gud har sagt, nämligen att han rättfärdigt förklarar alla de som tror på honom, är sant. Och det löftet måste jag stå på. Vi talade förra gången också om hur Augustinus förde in den här tanken i kristenheten att rättfärdiggörandet är en process. Och i Matteus 24 det står att om vi förblir till slutet, eller om vi står ut eller blir bevarade till slutet, då ska vi bli frälsta. Som har ingenting med den andliga frälsningen att göra. Det är en vers som talar om vedermödan, om judarna som överlever vedermödans 7 år och går in i riket. De blir frälsta, de blir räddade fysiskt ut ur denna period och in i hans rike. Det har ingenting med frälsningen att göra, men han tog det som det. Och han såg rättfärdiggörelsen på något sätt som en utdragen process. När reformatorerna kom så var de inte nöjda med det här. De sa liksom att en rättfärdiggörelse är ju någonting som är omedelbart. Och det är intressant att se hur många av reformatorerna, Luther i spetsen, Luther hade ett uttryck som på latin heter simul justus et peccator. Och det betyder att jag är syndare samtidigt som jag är rättfärdig. Och det är det här, hur ska vi kalla det? Paradoxen som vi är. Liksom att vi är i Guds ögon absolut rättfärdiga. Men samtidigt i vår erfarenhet så är vi syndare. Och det här är en paradox som vi, så att säga, som kristna måste leva med. Och det här var reformatorernas rop att rättfärdiggörelse är en juridisk term. Det är någonting som sker omedelbart när en människa sätter sin tro till Kristus. Och men alla var inte nöjda med det. Och en kille som följde efter Luther var Melanchthon. Och Calvin följde efter honom. Och de översatte Hebreerbrevet 11:1. Där det står att... Jag ska se här om jag har tid. Att slå upp det. Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Och det är intressant att det här ordet här om övertygelse, hypostasis i grekiskan, det översatte han just som det översätts i den svenska här, en övertygelse. Och han menade att jag måste liksom vara förvissad om att mitt liv verkligen är äkta. Min tro är verkligen äkta. Så att han riktade liksom tron inåt. Istället för att ha tro på en person, Jesus Kristus, och tro att den tron har frälst mig, och att det finns ett objektivt löfte som säger att om de som har trott, de är frälsta, så vänder de tron till att bli någonting introperspektiv. Det vill säga man tittar inom, har jag tro? Så istället för att ha tro på en person så hade man tro på tron. Jag vet inte om ni känner igen det, men det är ganska vanligt egentligen. Liksom, därför att Jesus säger att jag behöver inte mycket tro. Har jag tro som ett senapskorn så räcker det. Poängen är, har jag satt min tro på rätt objekt? Om jag sätter denna pyttelilla tro, senapskorn, på det rätta objektet, det vill säga Jesus Kristus, då räcker det för att jag ska bli frälst. Det räcker för att Gud ska kunna göra vilket mirakel som helst. Men om jag sätter min tro på någonting annat och jag börjar att ifrågasätta, har jag tillräckligt mycket tro? Ja, då har jag tro på min egen tro, inte tro på Jesus Kristus. Det här blev ett slags vägskäl mellan det subjektiva och det objektiva. Det vill säga, det objektiva är, det finns ett löfte. Gud säger, var och en som tror på honom som jag har sänt, Jesus Kristus, blir frälst. Det är det objektiva löftet, det är min trygghet. Nu blev det helt plötsligt ett subjektivt tänkande. Han har lovat det här. Men om inte min tro nu var tillräckligt stark eller tillräckligt äkta, och jag inte ser manifestationen, frukten och så vidare i mitt liv, ja, då kanske jag inte är en sant troende. Så det gick på det här sättet. Och Calvin tycks ha trott rätt från början, men att man skulle förlita sig på Kristus och han löfte. Men han påverkades av Luther, som på något sätt hade det rätt, men senare började att tveka lite grann. Och han som kom efter honom, Melanchthon, säger man. Att det måste finnas den här övertygelsen. Så resultatet blev att man tog sina ögon från Kristus och hans löften och började titta på sig själva. Eller på sig, att har jag tro? Tro på tron, det vill säga. Och jag ska inte gå allt för djupt, men om ni hänger med ett par, tre minuter till, så tar vi lite mer historia. Augustinus introducerade Plato, den grekiska filosofen, till kristendomen. Och jag vet inte om ni känner till de här namnen, men varför skulle ni inte göra det? Om ni känner till alla rockmusiker och alla idrottsmän och allting, varför ska man inte kunna känna igen några personer från kyrkohistorien? Liksom, oj, jag har ingen aning om sådana grejer. Ta reda på det då. Ta lite tid i Bibeln istället för att sitta och titta på dumburken hela dagarna. Augustinus introducerade Plato till kristendomen, och Thomas Aquinas och Theodor Beza, Beza var faktiskt Calvins efterträdare, de introducerade Aristoteles till den kristna tron. Hans verk var egentligen bortglömda under en lång period, men återupptäcktes på 1200-talet. Och det intressanta med de här var att det fanns ett inflytande från de här på kristenheten som förändrade väldigt mycket. Och den här tanken på att rättfärdighet kommer av tro, att det är liksom någonting omedelbart, den blev allt mer svår att förstå. Och de här tankarna åt sig in i kristenheten. Och Beza, som var influerad av Aristoteles, han sa att en försäkran om frälsningen kommer inte från att se på Kristus. Okej, var kommer det från då? Kanske du inte ens vet om han dog för dig. Okej, då har vi inte det löftet heller. Man började tala om en begränsad försoning, liksom att han dog bara för vissa och så vidare. Och de här människorna influerade kristendomen väldigt mycket. Och helt plötsligt så börjar man att gå ifrån det här objektiva, att det finns ett löfte som är sant, till att tro att jag måste ha någonting synligt. Därför de här grekiska filosoferna, deras idé var att bakom allting fysiskt finns det en andlig värld. Men vi måste så att säga, det måste finnas en slags fysisk manifestation för att vi ska kunna se vad som har hänt i den andliga sfären. Och Calvin, han började att se inåt. Finns det tro? Och Beza, han började att se utåt. Finns det frukt? Ser ni nu? Istället för att titta på det objektiva löftet, Kristus har dött för mig, jag har trott det, punkt slut. Så började vissa att se inåt, Har jag tillräckligt mycket tro? Andra såg utåt. Har jag tillräckligt mycket frukt? Och så blev det ett subjektivt tänkande istället för ett objektivt tänkande om frälsningen. Och man började tänka i termer som rätt sorts frukt, rätt kvantitet, rätt motiv, rätt det. Och helt plötsligt så finns det ingen glädje kvar. Det finns ingen enkelhet kvar i evangeliet. Det blir bara ett enda långt strävande. Precis som människorna på Gamla testamentets tid strävade efter att uppfylla lagen så att man kunde bli frälst. Så hade man i Galatien nu börjat att sträva efter att bära någon slags frukt, att bli helgad, att följa vissa regler för att detta skulle ske, för att bevisa att jag egentligen var en rättfärdig person, att min tro var äkta. Och man såg på tron, man såg på frukten snarare än på löftena. Och jag tror att man började att se till helgelsen för att få visshet om rättfärdiggörelsen. Så fort vi går ifrån att vilja till att vi måste, så har vi gått från tro till kött. Så fort jag tror att jag måste göra någonting, då är jag i princip i köttet. Många skulle medge att lärjungaskapet inte är ett krav för frälsningen. Det skulle de flesta medge. Men man tillägger snabbt att det är det oundvikliga resultatet av rättfärdiggörelsen. Så om jag inte är en lärjunge, då kanske jag inte har blivit rättfärdiggjord från början. Så det finns ändå där. Så de här gärningarna, de smiter in så att säga bakvägen. Och resultatet blir att vi är frälsta av nåd plus gärningar. Därför att man tittar på resultatet. Och vem avgör det? Det blir väldigt, väldigt svårt. Men det är det som vi ser många, många gånger. Jag vet inte om ni känner igen namnet Jakob Spener. Han var en av pietismens stora. Och han kom en väckelserörelse inom den lutherska kyrkan från sent 1600-tal och framåt. Wesley, som levde i England under 1700-talet, puritanerna, alla de här hade enorm betoning på att leva rätt. Och att det rätta livet, så att säga, var ett bevis för att man var ett sant troende. Och i vissa fall så fanns det en så stark betoning på detta att pånyttfödelsen och rättfärdigförklarande nästan kom i skymundan, och att det var helgelsen som stod i centrum. Men helgelsen är egentligen bara en någonting som kommer av att vi är rättfärdigförklarade, när vi upptäcker att vi är kallade till frihet och älskar honom som har frälst oss. Och jag tänkte på det här. En del har hört det här, men när jag gick i fjärde klass, så råkade jag ha kyrkoherdens fru som lärarinna. Och Gud drog väldigt mycket i mig på den här tiden. Så det var nästan som att om någon missbrukade Guds namn, så där liksom, åh herregud, liksom, sa någon Gud liksom, kan du berätta mera? Alltså det var verkligen på det sättet i mitt liv. Alltså jag var så sökt av Gud, jag var så intresserad, liksom, kan du berätta mer? Så jag tänkte att om hon är kyrkoherdens fru, så borde hon ju veta någonting om de här sakerna. Så jag säger, jag har hört att man kan bli frälst. Hur blir man det, fröken? Hon blev helt tyst. Klassen blev helt tyst. Det blev bara liksom helt tyst. Och hon liksom bara, ja, det där vet vi inte så mycket om egentligen. Det var hennes svar. Och men då var det en liten tjej som sa, men jag är frälst. Jag kan berätta hur man blir frälst. Och hon satt och berättade det där liksom. Och hon, fröken, tillät det. Så jag tänkte liksom, man säger, men har alla fått höra evangelium? Jag vet inte, men de 25 som gick i min klass fick höra evangelium den dagen. Och hon berättade om det. Och jag tänkte just på det här liksom, att här är någon person som uppenbarligen borde veta, men inte vet. Och jag vet inte vad lagen säger, jag vet inte liksom vad som håller, men uppenbarligen så menar hon att det här kan man inte veta. Men det är precis det som vi kan. Första Johannes 5:13, jag skriver dessa ting till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Alla ni som har trott på vad då? Hans vittnesbörd. Och så hans vittnesbörd om vad då? Att han har sänt sin son in i världen för att dö för våra synder. Och intressant nog så kan jag nämna också att min konfirmationspräst, som definitivt var en äkta troende, och ingen tvekan om det. Alla präster var kanske inte det, men han var det. Och jag kommer ihåg att jag hade kontakt med honom, det här ungefär 20 år sedan, jag tror att det var 98, som han låg på dödsbädden. Och jag hade kontakt med honom. Och det visade sig att nu, efter att ha levt hela sitt liv för Gud, och han levde verkligen för Gud, jag har ingen tvekan om det. Mycket underbar man som lärde mig mycket. Men nu visar det sig att han tvivlar. Han tvivlar i sista sekund och han vet inte. Han sa, jag vet inte om jag går uppåt eller jag går neråt. Och jag vet inte vad det var, men jag tror att jag måste ha citerat 50 bibelversar från hjärtat bara, som den helige ande gav mig, om frälsningsvisshet, om alla sådana här saker som är relaterade till det här. Men jag tänkte just det, den här läraren, han började att se inåt. Har jag trott tillräckligt mycket? Han började se utåt. Har jag tillräckligt mycket frukt i mitt liv? Och han drog den subjektiva slutsatsen att jag kan kanske inte vara frälst efter, trots allt. Men jag, med hjälp av den helige ande, fick vara ett instrument som sa att det handlade inte om ett subjektivt tänkande om frälsningen. Handlade inte om tro på tron. Handlade inte om resultat, synliga, bevisliga. Handlade om en objektiv frälsning. Har jag satt min tro på honom som lovar evigt liv till var och en som tror eller inte? Och det hade han. Och jag vet inte, han gick bort väldigt snart efter det. Men det var ganska intressant bara att se. Så har vi frihet att synda? Nej, absolut inte. Det är ingen frihet i detta, som en del tolkar det som. Men vi är ändå fria från lagen. Och det är det som är nästa punkt här i verserna 18-21. Läser de här. Men om jag bygger upp igen det som jag rivit ner, då står jag där som en överträdare. Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. I de här verserna talar Paulus om sin gamla maka, det vill säga lagen. Han var gift med lagen, det vill säga så länge vi är, eller han som jude, men vi i allmänhet, vi är liksom gifta med lagen i bemärkelsen att jag är skyldig inför den helige guden att leva ett fullkomligt perfekt liv. Minsta lilla bortgång från detta betyder att jag är diskvalificerad. Så det vill säga, alla människor är diskvalificerade. Men han talar om denna lag som en livspartner. Han talar om den här lagen som make eller maka. Och när ordet lag används här, nomos i grekiskan, så tycks det tyda på en princip snarare än moselag. Det vill säga att det är också någonting som gäller för hedningar, där han säger att lagen är skriven i deras hjärtan. Men prestationsprincipen, att jag måste göra någonting, är roten till all lagiskhet. Och vi skrattade lite för några veckor sedan här när vi talade om hur Petrus, trots sin kunskap, helt plötsligt började kompromissa. Han kunde inte äta med hedningarna bara för att några judar dök upp och sa, men det vet du väl Petrus, att vi som är judar, liksom, vi måste vara avskilda, vi måste vara rena, vi kan inte vara med hedningarna. Och Petrus sa, jo, det har du ju rätt i faktiskt. Så helt plötsligt, och Paulus var tvungen att offentligt tillrättavisa honom. Men tänk på i Apostlagärningarna 10, verserna 11-16. Där hade Paulus fått en vision. Nej, förlåt mig, Petrus hade fått en vision om att Gud hade inkluderat hedningarna. Och därefter så tar Gud och skickar några män till honom. Han var i ett hus där och säger: är du Petrus? Ja, okej. Okay. Kan du komma med oss? De gick med honom till Cornelius hus, som var en romersk officer, alltså en hedning. Och han såg anden ges till hedningarna. Han såg att allt det här var också för hedningarna. Men trots det så kunde han inte låta bli att gå tillbaks i det gamla och prestera någonting i enlighet med lagen och så vidare. Så det är ganska intressant hur det finns inga listor som hjälper oss. Det enda vi kan göra är att dö till lagen och leva för Kristus. Och men nu säger han i verserna 20-21 att han har dött bort från denna lag. Nu ska vi se. Där har vi det. 20-21. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Så vi har dött till lagen och vi är nu gifta med Kristus. Så när Kristus dog, så dog också jag. Och det betyder att jag dog också till lagens krav på mig. Därför att lagen har ett rättfärdigt krav på mig i Romarbrevet 8:4. Den helige guden begär att jag lever fullkomligt perfekt. Det är lagens krav. Missar du det med en endaste tiondels millimeter så är det kört. Men nu helt plötsligt så har jag dött från denna lag, därför att Kristus har uppfyllt lagen. Och eftersom jag är nu i honom, då har jag också uppfyllt lagen i honom. Och jag är fri från den och jag har nu en ny make, nämligen Kristus. Och om jag nu går tillbaks under lagen och försöker bli rättfärdig förklarad, som de visste att de var, men jag försöker bli helgad genom lagen, någonting ska lagen tillföra, vad händer då? Jo, då räknas jag som otrogen, därför att nu är jag gift med Kristus. Så att flörta med lagen är en form av otrohet, andligt talat. Det är egentligen det som Paulus säger här. Och Jesus har lagt ner sitt liv för oss. Vi är hans brud. Men vi dog tillsammans. Läs Romarbrevet 6, verserna 3-5. Att allt det som skedde med Kristus, det skedde också med mig. Det var inte bara en ställföreträdande död. Ja, han tog min plats och dog för mig. Men det var också ett ställföreträdande liv. Det vill säga, han vill nu komma och leva sitt liv i oss och genom oss. Och det är fantastiskt att han verkligen både kan det och vill det och kommer att göra det om vi tillåter honom att göra det. Så när frestelsen knackar på dörren så behöver inte jag öppna dörren. Jag skickar Kristus att öppna den och säger liksom: du får ta itu med det här. Och att leva i köttet är att lita på sig själv. I Jeremia 17:5 står det att den som litar eller förtröstar på sitt eget kött är under en förbannelse. Så att lita på att lagen kan tillföra mig någonting är att vara otrogen till Kristus. För jag är gift med Kristus nu, inte med lagen. Men det är också att vara under en förbannelse. Därför att jag går nämligen in och försöker att säga att någonting som jag är oförmögen till tror jag nu att jag kan göra, nämligen uppfylla lagen. Kanske inte för att bli rättfärdig förklarad, men för att växa och bli helgad. Och han säger, detta är lika illa. Så vi ser i kristenheten väldigt mycket saker. Men två saker kan vi se här i Galaterbrevet. Har vi frihet att synda? Absolut inte. Har vi frihet från lagen? Ja. Och det var det här dilemma som de hade. De började att titta inåt. Har jag tillräckligt mycket tro? Tro på tron. De började att titta utåt på frukten. Har jag tillräckligt mycket resultat runt omkring mig? Och detta blev fokus. Detta är så mycket fokus i kristenheten att man glömmer bort att det finns en objektiv frälsningsförvissning som kommer av att jag har trott på ett löfte att han har gjort för mig det jag inte kan göra själv. Herre, vi ber för de här tankarna. Du välsignar dem i ditt namn. Amen.